Är det någon annan än du som äter upp bär och grönsaker i din trädgård? Ser dina växter sjuka ut eller i värsta fall dör? Då kan det vara lockande att använda sig av kemiska växtskyddsmedel, även om det inte känns helt okej. Men vad är det här med biologisk bekämpning? Är det bra?
Biologiska bekämpningsorganismer, de kan ju verka på många olika sätt. Dels kan de ju äta upp skadeorganismen, eller de kan parasitera skadeorganismen, eller de kan konkurrera ut skadeorganismen. Det finns också andra mekanismer. Så egentligen kan alla organismer vara nyttoorganismer så länge de liksom på något vis tar koll på en skadeorganism.
Men vad är baksidorna med biologiska bekämpningsmedel? Är de inte också lite farliga? Hur gör jag om jag vill skydda min sallad och mina jordgubbar miljövänligt? Går det? Och hur ser forskningen ut på området? Du lyssnar på Om vetenskap, som den här gången tar sig an just den frågan. Hur man skyddar sin trädgård med hjälp av djur, svampar och bakterier, det vill säga med biologiska växtskyddsmedel. Jag heter Sofie Persson. Idag används biologiska bekämpningsmedel ofta i professionell odling i växthus, men också allt mer vid frilandsodling av matgrödor. Men hur vanligt är det att fritidsodlare använder sig av det? Johan Stenberg är professor i integrerat växtskydd på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Och enligt honom använder alla som odlar, också fritidsodlare, biologiskt växtskydd, även om vi inte är medvetna om det.
Alla fritidsodlare egentligen använder sig av naturlig biologisk bekämpning och bevarande biologisk bekämpning. För att du har alltid nyttoorganismer i din odling. Och nästan alla odlare har ju inte bara liksom grönsaker eller matgrödor som de odlar, utan de har kanske också lite vackra prydnadsväxter som kanske inte i första hand odlas för att de ska gynna nyttoorganismer, men som ändå har den här bieffekten som fritidsodlaren kanske inte alltid tänker på. Så jag tror att väldigt många fritidsodlare har och drar nytta av biologisk bekämpning utan att de tänker på det alls, utan att göra någonting alls.
Så vad är då egentligen biologisk bekämpning?
Biologisk bekämpning är användningen av nyttoorganismer, levande nyttoorganismer, för att bekämpa skadeorganismer. Det man ska tänka på när det gäller de här orden också är att nytta och skada definieras utifrån oss människor, vad som är till nytta och skada för oss. Så vi kan ju säga att en nyckelpiga är en nyttoorganism för oss eftersom den bekämpar till exempel en bladlus som orsakar skada för oss genom att den äter upp våra jordgubbar till exempel. Men det är klart att den här nyckelpiggan är ju inte en nyttoorganism ur nyckelpigans perspektiv. Så det är hela tiden utifrån våra mänskliga perspektiv som man ser på de här sakerna.
De viktigaste nyttoorganismerna är mikro- och makroorganismer. Till mikroorganismerna hör svampar, bakterier och virus, även om just de inte brukar räknas till levande organismer. Till makroorganismerna, som är något större, hör till exempel insekter, spindlar och nematoder, alltså små, små rundmaskar. Och nyttoorganismer kan lösa en mängd problem i din trädgård. Allt från insektsangrepp och växtsjukdomar till skador av parasitoider, organismer som lever på eller i en värdorganism, men som till skillnad mot en parasit dessutom dödar eller steriliserar värden.
De biologiska medlen, de är till för att ta koll då på skadegörare. En del skadegörare kan ju finnas på många olika växter, så har du gråmögel till exempel. Samma gråmögelsvamp, Botrytis cinerea, som orsakar gråmögel på jordgubbar, den kan ju också orsaka gråmögel på hallon eller till och med på små trädplantor och på andra grönsaker. Och då kan man i princip använda samma biologiska medel på alla de växterna. Skillnaden kan vara ifall den här växten som man vill använda det på, om det är en ätlig matgröda eller inte. För är det på en ätlig matgröda, alltså det som är tänkt att bli mat för människor, Där kan det ju ibland vara mer strikta regler för vilka biologiska växtskyddsmedel som man får använda.
Men finns det biologiska växtskyddsmedel som du kan använda på de saker du ska äta? På jordgubben eller på kålet?
Ja, det finns. Och det finns att köpa också hos de vanliga återförsäljarna. Det finns ett par stycken nyttosvampar, Trichoderma och Clonostacus till exempel, som angriper gråmögelsvampar och gör det på ett väldigt bra sätt. Och de används ju då för att bekämpa gråmögel på jordgubbar bland annat. Och det är inte alls farligt att äta de här jordgubbarna, utan det är ju tvärtom meningen att man ska göra det.
Används sånt i industriell odling, eller man ska säga, i jordbruk på jordgubbar?
Ja, det är det. Och det kommer användas i ännu högre grad i framtiden, det är jag övertygad om, eftersom de kemiska medlen fasas ut mer och mer.
Så vi kan redan ha ätit det, även vi som inte odlar jordgubbar?
Ja, och även man ska komma ihåg att även om man inte har sprayat någon biologisk produkt alls på sina jordgubbar, om det är nu det man odlar, så får man i sig massvis av nyttosvampar och även skadesvampar. Därför att alla växter har helt naturligt massvis av mikroorganismer på sig. En del är nyttiga, andra är lite mer onyttiga. Skillnaden när man sprayar då ett biologiskt bekämpningsmedel på en växt, det är att man får i sig kanske den här mikroorganismen i något högre koncentration än vad man annars skulle ha fått. Men de här biologiska bekämpningsmedlen, de är ju riskprövade. Det är ju reglerat hur höga koncentrationer man får använda när man sprayar också.
Man brukar dela upp den biologiska bekämpningen i fyra områden. Och vi börjar med det vi alltså gör utan att vi tänker på det. Naturlig biologisk bekämpning.
Det är den nyttan som våra lokala naturliga nyttoorganismer hela tiden ger åt oss utan att vi tänker på det liksom. Du har i din trädgård hela tiden säkert nyttoorganismer, till exempel nyckelpigor och spindlar, som äter upp bladlös utan att du gör någonting, utan att du ens tänker på det. Så det är liksom den här grundnivån av biologisk bekämpning som finns där hela tiden. Det är en väldigt fin ekosystemtjänst kan man säga.
Just den känns ju som att den skulle man ju vilja hjälpa till.
Ja, man kan ju lämna en del av sin trädgård lite mer oreglerad. Man kan lämna en liten lövhög där de kan övervintra. Man kan ha en liten häck kanske, där det ofta finns mat till de här predatorerna och parasitoiderna. Och där de är allmänt skyddade liksom.
Så man behöver inte ha stora stockar som ligger över tomten?
Det kan man ju ha om man tycker att det är trevligt. Jag skulle kanske inte själv ha det enbart av den anledningen.
Johan Stenberg menar att man inte alltid måste veta exakt vilka skadegörare man har med att göra i trädgården. Man kan göra mycket grundläggande och förebyggande saker för att slippa skadegörare. Det handlar om var man planterar någonstans, växtföljd, hur man vattnar, saker som odlare i alla tider behövt tänka på. Och han slår återigen ett slag för blommorna.
Och det man kan göra för att de här nyttoorganismerna på insektssidan, att de ska trivas, det är ju framförallt att plantera blommande växter runt omkring. Och det har ju många odlare redan liksom. Man planterar in växter med mycket nektar för att de är vackra. Men de här vackra blommande växterna har ju också en annan nytta med sig. Och det är att de har nektar i blommorna, framförallt i blommorna, som nyttoorganismerna kan äta. Och ja, det blir som en extra resurs för många av de här nyttoorganismerna.
Det är inte bara för bina som man odlar blommor alltså?
Nej, precis. Utan parasitoider som ger sig på sen bladlus, de dricker mycket nektar. Och många andra nyttoorganismer också liksom. Man ska helst ha blommande växter under så lång tid av säsongen som möjligt. Så att man inte bara har liksom växter som blommar tidigt på våren eller sent på sommaren. Utan man ska ju helst ha så det finns tillgång på nektar i sin odling under hela odlingssäsongen. För då blir det som en magnet som drar till sig de här nyttoorganismerna och håller dem på gott humör kan man säga.
Men så finns det alltså ytterligare två typer av biologisk bekämpning.
Sen har vi då tillsättande biologisk bekämpning. Det är när man tillsätter någonting som man till exempel har köpt i en butik och vanligtvis sprayar det på sina växter. Och det här medlet ska då innehålla nyttoorganismer, till exempel svampar eller små nyttoinsekter, som inte finns där från början, utan det här kommer utifrån och man tillsätter det. Tanken är då att det här man tillsätter, det ska finnas under en ganska begränsad tid i odlingen och sen så brukar det liksom dö. Och ofta kommer det från närområdet liksom. Så det kallas för tillsättande biologisk bekämpning. Sen finns det något som liknar tillsättande biologisk bekämpning men som är lite mer extremt. Och det kallas för klassiskt biologisk bekämpning. Och då tillsätter man också nyttoorganismer. Men de här nyttoorganismerna är ofta exotiska, alltså främmande. Och dessutom så tillsätter man dem med avsikten att de ska etablera sig och uppföröka sig lokalt på platsen och finnas där i princip för all framtid. Och under en permanent, ja under lång tid åtminstone, tillföra ett biologiskt skydd till de växterna som man vill skydda. Så det är väl kanske den lite mer riskfyllda, från ett biologiskt, bevarande biologiskt perspektiv i varje fall, lite mer riskfyllda biologiska bekämpningsmetoden. Liksom när man plockar hit främmande organismer från andra ställen.
Jag befinner mig nu på Trädgårdsmässan i Stockholm. Och här är det hundratals, tusentals som går runt och tittar på växter och som när ett ganska rejält odlingsintresse skulle jag vilja säga. Jag ska prata med några om de använder biologiska växtskyddsmedel.
Hej, Kerstin Kullman heter jag.
Använder du biologisk bekämpning?
Inte egentlig mening. Jag använder mig av det som finns i naturen och om man har ett stort bladlusangrepp, många vill ju ta bort dem. Vad jag gör det är att jag kanske tar bort dem på knopparna för att jag vill se rosorna blomma. Men på bladen låter de vara kvar eftersom jag vet att nyckelpigorna kommer, larverna kommer. Och sen efter en tid, ett par veckor, så har man en balans. För det kommer alltid finnas bladlös hela säsongen. Men vissa delar mer. Jag tänker fläderblommor plockar jag gärna. Där sprutar jag med en vattenstråle för att få bort bladlösen. Men i övrigt tar jag inte bort dem.
Jag heter Lotta Jansson. Jag har använt nematoder för mördarsniglar. Det funkar. Det funkar verkligen bra.
Men finns det några problem?
Ja, alltså de är ju, levereras ju med kylklamp. Så att de tål ju inte att bli varma. Så att om man inte får dem väldigt fort så kan de dö. Och det är svårt att veta om de lever eller inte för de syns inte.
På Trädgårdsmässan träffar jag också Ulf Nilsson, doktor i växtskyddsbiologi och trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, där han och hans kollegor ofta tipsar om biologiska växtskyddsmedel när de försöker hjälpa odlare som har problem.
De vanligaste biologiska växtskyddsmedel man använder ska jag väl säga är nematoder mot sojmyggelarver. Det är sojmyggen ett stort problem tidigt på säsongen när de äter upp frösådd och sticklingar till exempel. Så då är nematoderna en väldigt effektivt sätt att använda. Att man vattnar ut nematoder som sen ser till att leta upp de här jobbiga larverna och döda dem helt enkelt. Annars är det väl också rätt mycket rovkvalster som äter upp spinnkvalster. Spinnet är ju det här jobbiga. Har man stora angrepp så kan det bli som spindelnät över plantan. Och där sitter de väl skyddade. Rovkvalster är jättebra. De är snabba och springer fatt och letar upp dem och äter upp dem helt enkelt. Så det är ju en väldigt bra sätt att ta hand om spinnkvalster.
Vad är fördelarna med biologisk bekämpning?
Ja, men det är att de är väldigt specifika, de här organismerna använder. Ofta så är det en viss art de äter av eller en viss insektstyp så de går inte på allt möjligt ute i naturen man kan ha på sin planta. Man har en viss specificitet kring vad de äter för någonting.
Finns det nackdelar då?
Ja, det finns lite olika nackdelar. Det är lite mer kunskapskrävande för att lyckas. Man måste ha koll på det här med klimatet till exempel. Har man ett växthus kanske man behöver kolla lite på vilken luftfuktighet man har. Är det för torrt? Är det många av de här man sätter ut rovkvalster och annat som inte riktigt uppskattar livet och inte blir så effektiva? Då får man se till att lösa det på olika sätt. Kanske spruta vatten i gångarna för att få upp luftfuktigheten. Så man får läsa på lite mer. En stor produkt är också man använder nematoder mot larver i gräsmattan. Och de är ju väldigt effektiva men då gäller det att vara rätt i livscykeln. Det vill säga när de här larverna är som mest känsliga, de här larverna som äter av våra gräsrötter och förstör gräsmattan. Då måste man veta när det är dags att göra det, för tar man det på fel tidpunkt på året, ja då har man ingen effekt. Priset kan väl uppfattas som ganska dyrt för vissa av produkterna. Och framförallt om man bara har ett fåtal plantor, har man två gurkplantor, man behöver köpa rovkvalster för 250 kronor. Ja, det är inte alla som har råd med det eller tycker det är värt att lägga pengarna på det. Förhoppningsvis kan det kanske bli ännu mindre förpackningar till konsument i framtiden. Det säljs större volymer, priserna kan komma ner lite. Men däremot tror jag just de här mikroorganismerna, alltså de här bakteriebaserade eller svampbaserade, där finns ju större möjlighet att vi får en bättre prisbild. Det kan ju bli mer industrialiserad process från de som framställer det jämfört med att odla de här insekterna till exempel i labb. Det är ju väldigt kostsamt, det är därför det är så dyrt. Just man ska ju förstå att det är ju inte gratis att ta fram det, så jag förstår att priset är högt. Men det är ju en hämmande faktor för att det inte används mer.
Kan man odla dem själv?
Ja, det krävs ganska mycket det här med att odla insekter. Det är mycket som kan hända på väg, men det kan man. Man får läsa på det inte, tänker jag. Och det gäller ju att ha bra tillgång på mat till dem, så att säga. Och man måste ju förstå också när de är som känsligast och att man har bra hygien och liknande. Annars så kan det ju lätt krascha sådana här populationer. Så det är verkligen hantverkskunskap bakom att få fram mikroorganismer och makroorganismerna.
Den klassiska biologiska bekämpningen har använts i mer än 100 år. Ett av de första exemplen var när man tog nyttoorganismer från Australien och släppte ut på citrusodlingar i USA, vilket fungerade väldigt bra. Sedan dess har man använt klassisk biologisk bekämpning i många olika sammanhang. Men det finns också gott om exempel där det har gått riktigt illa när människan tagit in växter och djur på platser de aldrig tidigare varit, så kallade invasiva arter. Ett exempel är den mycket giftiga agapaddan som på 1930-talet introducerades i Australien för att bekämpa skadedjur i sockerplantager. Tyvärr visade det sig att paddan inte hade några naturliga fiender på kontinenten och att den slog ut delar av den naturliga faunan. Idag tror man att det finns över 2 miljarder agapaddor i Australien. Överlag är man nu försiktigare, även med makro- och mikroorganismer, och tar huvudsakligen in mer lokala istället för att plocka hem dem från andra sidan jordklotet. Men även då krävs det kontroll.
Helt säkert kan man inte vara. För när man plockar in en främmande organism och släpper ut dem här i Sverige till exempel, så finns det alltid en risk att den här främmande organismen etablerar sig, förökar sig och ställer till någon slags skada som man inte hade kommit att tänka på riktigt. Men jag tycker man kan vara ganska trygg i att Naturvårdsverket, det är de som godkänner de här makroorganismerna. De gör ju en prövning på Naturvårdsverket för varje ny organism som ska godkännas i Sverige. Och det är inte lätt att få en främmande organism godkänd. För de prövas utifrån att de då inte ska ställa till med någon skada på den biologiska mångfalden här i Sverige. De prövas med tanke på andra kriterier också, liksom mänsklig hälsa och så. Och jag vet att ett kriterium som de har, det är att de här främmande organismerna inte ska kunna överleva vintern till exempel. De ska inte kunna etablera sig här. Men det är inte helt vanligt, tror jag, att man söker om godkännande för helt främmande organismer nu heller, utan utvecklingen går väl mer och mer mot att man använder regionala och lokala nyttoorganismer som man förökar upp och släpper ut här. Och då är ju riskerna mycket, mycket mindre också. Släpper man ut något som redan finns här, så att säga, då vet man vad man har att göra med.
Men jag tänker på, även om det är djur som finns här, om vi tänker på nyckelpigor som väl de flesta tycker är väldigt bra, att de äter upp bladlöss och sånt. Om de skulle föröka sig oerhört, det händer ju invasioner ibland. Jag kommer ihåg när jag var barn att det kom i Simrishamn eller vad, det var nyckelpigor överallt. Mm. Kan man vara säker på att även inhemska djur inte löper amok och blir hur många som helst?
Det kan de ju göra hur som helst. Alltså man får ju bara stora populationsförändringar även hos våra svenska organismer utan att vi släpper ut dem eller påverkar dem på något sätt. Så det där kan ju hända helt naturligt liksom. Bara för att man släpper ut 100 000 individer av en art på ett fält, så tror jag att det oftast har ganska marginell betydelse för själva populationsdynamiken, om det verkligen handlar om en lokal art eller en lokal population. En risk förstås, det är att man ser arter som helt homogena grupper. Man kan ju till exempel tänka sig att man köper in en nyttoinsekt från Spanien. Och så har vi samma nyttoart här i Sverige. Och så släpper man ut det och så tänker man att det är ändå samma som vi redan har här. Men det finns ju nästan alltid genetiska skillnader inom en art som kan vara ganska stora, särskilt på så stora avstånd som en kontinent liksom. Så odlar man upp en liksom spansk population till exempel av nyttoorganismer och släpper ut den arten här i Sverige. Man kan åtminstone tänka sig att det kan få konsekvenser dels för den genetiska mångfalden som vi har här då i våra lokala populationer. Men också kanske andra sidoeffekter om det är så att de här spanska eller icke-svenska populationerna är funktionellt annorlunda än det som finns här redan. Så absolut kan man tänka sig det, att det finns den typen av risker. Man måste ju också alltid väga de här riskerna mot risken att fortsätta att använda kemiska bekämpningsmedel. För det är ju en risk med det också.
Det är två myndigheter i Sverige som har ansvaret för vilka biologiska bekämpningsmedel som man får använda. Kemikalieinspektionen ansvarar för de som innehåller mikroorganismer och Naturvårdsverket för de med makroorganismer. När allt fler kemiska växtskyddsmedel försvinner från marknaden ökar behovet av biologiska bekämpningsmedel. Inom EU finns förslag på ny förordning för att skärpa kraven om att tillämpa så kallat integrerat växtskydd, vilket innebär att kemiska växtskyddsmedel endast får användas när det inte finns någon annan miljövänligare bekämpningsmetod som fungerar och bara när man verkligen har ett behov. Man vill också att användningen av kemiska växtskyddsmedel ska minska med 50% till 2030. Och i Sverige blev det faktiskt förbjudet för fritidsodlare från och med den 1 oktober 2021 att använda vissa kemiska växtskyddsmedel i hemträdgårdar och kolonilotter. Exempelvis är produkter som innehåller ämnet glyfosat inte längre godkända för privatpersoner. Men biologiska bekämpningsmedel får alltså användas och redan idag finns det 34 makroorganismer godkända, både för proffs och fritidsodlare. De mikroorganismer som är godkända får främst användas av yrkesodlare. Endast någon enstaka är godkänd också för fritidsodling. Och de biologiska växtskyddsmedlen är på frammarsch.
Det kommer mer och mer, skulle jag säga. Både när det gäller olika metoder som innebär att man gynnar de naturliga nyttoorganismerna man har i sin odling. Det blir bättre och bättre. Men också tillsättning av nya och förbättrade nyttoorganismer och försäljning av nyttoorganismer ökar och blir bättre och bättre i hela världen. Och på SLU har vi ett ganska stort antal forskare nu som jobbar väldigt mycket med biologisk bekämpning. Av växtskadegörare förstås, men det finns ju andra organismer som man också kan bekämpa biologiskt. Mygg till exempel, råttor, skadefåglar, lite allt möjligt. Jag skulle säga att det kommer mer och mer. Det används redan mycket, framförallt av professionella växtodlare, alltså de som odlar växter och grödor för sin försörjning. Där kommer det mer och mer. När det gäller privatodlare, fritidsodlare, där tror jag att konceptet med att gynna de nyttoorganismer som redan finns i närområdet, det växer sig starkare. Jag tror kanske inte att fritidsodlare kommer köpa väldigt mycket mer produkter och släppa ut nya nyttoorganismer, utan det tror jag mer är sådana här proffsodlare som gör. Det är också en kostnadsfråga, så det är inte gratis att köpa nyttoorganismer. Men proffsodlare som är beroende av också skörd och sådär för sin försörjning, de är också ofta beredda att lägga ut en del pengar på växtskydd.
Men vad finns det då för nyttoorganismer ute på marknaden för fritidsodlare? Ja, till exempel finns det svampar.
Två stycken nyttosvampar som är väldigt vanliga på marknaden och som man kan köpa. Det är ju dels Clonostacus och sen är det Trichoderma som är bra och som är ganska generella. Men de går mot många olika skadesvampar och som inte är farliga i någon större utsträckning. Och det finns många produkter som innehåller de här nyttosvamparna. Så de skulle jag spontant rekommendera. Själv jobbar jag med en nyttosvamp som heter Aureobasidium. Så det är någonting som jag hoppas kommer ut på marknaden mer i framtiden. Den här nyttosvampen, men den finns ännu inte på marknaden.
Men för vilka odlingar kan man ha nytta av dem? Och för vilka sjukdomar eller skadedjur?
De här biologiska bekämpningsmedel som man köper mot sjukdomar, de kan man ofta använda på nästan alla trädgårdsväxter, alltså alla grönsaker, frukter och sådär. Därför att det lönar sig. Grönsaker och frukter är dyra och då lönar det sig också att köpa medel som kostar lite mer. Och många av de här biologiska bekämpningsmedel som man använder mot växtsjukdomar. De funkar mot sådana här generella växtsjukdomar, ofta som till exempel gråmögel eller mot mjöldagg kan de funka ganska bra. Också mot andra typer av växtsjukdomar såklart.
En annan typ av nyttodjur som kan användas är de små rundmaskarna, nematoderna, som bland annat används för att ta koll på mördarsniglar. Tanken på att använda de här på grönsaker och kanske att få i sig dem känns lite obehaglig.
Det är inte något som man behöver vara väldigt orolig för, tycker jag. Alltså när vi äter så får vi alltid i oss massvis av små organismer. Som vi kanske inte tänker på, äter vi en tomat så får vi i oss massa bakterier och svampar helt naturligt. Oavsett hur man har odlat dem liksom. En del av de här, framförallt mikroorganismerna, kan ju ha skadliga effekter på däggdjur, inklusive oss människor. Om man får i sig dem i höga halter, så att säga. Men man kan nog vara ganska trygg på att de produkter med biologiska bekämpningsorganismer som vi köper i Sverige, de är ju prövade, riskbedömda av Kemikalieinspektionen. Bland annat då med avseende på mänsklig hälsa. Så det ska inte vara några större konstigheter med det liksom. Samma sak kan man ju säga om kemiska bekämpningsmedel. Alltså kemiska bekämpningsmedel kan ha vissa risker om man inte använder dem på det sättet som de är tänkta att användas på. Och samma gäller ju för en del biologiska bekämpningsmedel. Så det gäller ju att använda de här produkterna på ett sådant sätt som de är avsedda för. Så läs på förpackningen om du använder dem, skulle jag säga.
Även diverse insekter går att beställa på nätet, som spinnrovskvalster och bladluslejon. Men Johan Stenberg vill försiktigt höja ett varnande finger för näthandeln, där det finns gott om växtskyddsmedel som är förbjudna i Sverige.
Så det bästa är att köpa vad man än vill använda för produkt, oavsett om det är biologiskt eller kemiskt, köp det i Sverige. Då har du ju dessutom instruktionerna för hur du ska använda det på svenska, vilket kan vara väldigt mycket enklare än om man ska läsa instruktioner på polska.
Det finns mycket man kan odla i sin trädgård och intresset är stort. Framförallt nu när matpriserna har ökat kraftigt. Vi kan inte gå in på alla grödor, men Johan Stenberg tipsar oss om några skyddande tricks på växter som är extra populära både hos människan men också tyvärr hos skadegörarna. Hur kan vi skydda sallad, jordgubbar och kål?
Ja, de angrips av parasitoider i viss utsträckning och även predatorer. Så där gäller ju att gynna de här nyttopredatorerna och nyttoparasitoiderna som också finns helt naturligt. Så jag skulle säga, här ska du inte släppa ut egentligen några nyttoorganismer utan gynna det som finns i din odling. Och det gör du till exempel genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel, för att då tar du koll på de här nyttoorganismerna. Och om du vill vara extra snäll med dem, så plantera in några blommande växter som blommar under den tiden när de här skadelarverna är mycket, mycket små, eller till och med lite innan du har sett några skadelarver.
Är det i början av sommaren då?
Ja, det där kan nog variera beroende på vilken skadegörare du har på kålen. Helst kan man ju ha några växter som blommar hela tiden och som hela tiden kan ge extra mat till de här nyttoorganismerna.
Sallad brukar ju någonting äta på också väldigt mycket, tycker jag.
Ja, då är det mest sniglarna som går på dem. Och då skulle jag säga att det kan vara bra att lägga på lite nyttonematoder. Där finns ju kommersiella produkter som man kan köpa hos sin lokala butik liksom, som man kan vattna ut på de här sniglarna. Men vill man ha det lite kul samtidigt, så kan man ju köpa ett par ankor som får gå och äta upp sniglarna också. Det räknas också som biologisk bekämpning.
Ankor?
Mm.
Okay.
Myskanka till exempel, de tycker mycket om att äta sniglar.
Jag vet inte om jag vill ha dem på min tomt dock, men...
inte det.
Jordgubbar då? Vad ska jag göra då?
Jordgubbar angrips ju av lite allt möjligt. Alltså kanske framförallt bladlöss och gråmögel får man ju väldigt ofta. Så om vi börjar med de här skadeinsekterna som angriper jordgubbar, då finns det flera olika nyttoorganismer som tar koll på de här skadeorganismerna. Man kan säga att de här nyttoorganismerna är lite som växternas livvakter som skyddar dem. Och där kan man ju försöka gynna till exempel spindlar eller parasitoider. Parasitoiderna, de gynnas ju också av nektar. De vuxna parasitoiderna älskar att dricka nektar och lockas också till växterna av det här. Men jordgubbarna i sig själva innehåller ju inte jättemycket nektar. tvärtom ska jag säga att jordgubbsblommor är ganska fattiga på nektar. Så där kan det vara bra att plantera in något mer nektarrikt liksom, i eller runt omkring odlingen. Det skulle vara superbra. När det gäller gråmögel, då kan man ju köpa faktiskt nyttosvampar som bekämpar skadesvamparna. Så där kan det faktiskt löna sig att köpa en produkt i sin butik faktiskt. Och då är det ofta produkter som innehåller någon av svamparna, Clonostacus eller Trichodermum. Men det finns också andra nyttosvampar som man kan använda mot gråmögel.
Så en hel del biologiska bekämpningsmedel finns redan. Men det behövs betydligt fler för att skydda mot den enorma artrikedom och mängd skadegörare som finns runt om i världen. Dessutom behöver de bli effektivare för att konkurrera ut de kemiska växtskyddsmedlen. Så hur går forskningen egentligen till för att få fram nya biologiska bekämpningsmedel? Det verkar inte vara helt lätt.
Det finns ju många kända nyttoorganismer som kan användas för biologisk bekämpning. Vår utmaning är ju att göra de här organismerna mer effektiva, mer träffsäkra. Och där handlar det ju om dels att förstå vilka mekanismer som det är hos de här biologiska bekämpningsorganismerna som är nyttiga och som bidrar med bekämpning av sjukdomar och andra skadegörare på våra odlade växter. Det är det första steget ofta, framförallt på sjukdomssidan när det gäller sjukdomsalstrande skadeorganismer. Där måste vi förstå hur fungerar de här nyttoorganismerna. Och förstår man det, hur de här nyttoorganismerna fungerar, vilka mekanismer de använder för att bekämpa med, då kan man ju optimera de här biologiska produkterna. Så att man, om man till exempel har en nyttosvamp som är väldigt bra på att konkurrera ut en skadesvamp, då är det ju kanske just den här konkurrensförmågan hos nyttosvampen som man ska försöka optimera. Men är det snarare en parasitisk svamp, då är det kanske just parasitförmågan man ska optimera. Och det kan finnas andra mekanismer också, och ofta en kombination av olika mekanismer. Så det finns ju en genetisk variation i alla de här nyttoarterna, och där gäller ju att få den optimala genetiska sammansättningen i nyttoorganismen helt enkelt. Sen gäller det att använda de här på ett bra sätt också, och där försöker vi forskare förstå vilken är bästa tidpunkten när man ska applicera de här biologiska medlen? Vilken metod ska man använda för att applicera? Vilken temperatur är optimal vid användningen? Och väldigt många sådana delar. Sen finns det ju viss typ av biologisk bekämpning, till exempel ogräsbekämpning med biologiska bekämpningsmedel, som nästan är helt outforskat. Och där krävs ju väldigt mycket liksom helt grundläggande forskning för att kunna komma vidare helt enkelt.
Men hur gör forskarna för att förbättra nyttoorganismerna? Är det med genteknik, GMO, eller kanske CRISPR, gensaxen? Eller avlar de fram dem, eller hur gör de?
Förädling och genredigering är inte jättevanligt, ska jag säga, när det gäller nyttoorganismer. Men man kan absolut tänka sig båda de delarna i framtid. Man kan tänka sig dem redan nu också, i och för sig. Men det vanligaste är att man tar in väldigt, väldigt många strains då, eller isolat av de här mikroorganismerna, och screenar dem för hur duktiga de är på att bekämpa skadeorganismer. Och då gäller det att veta vilken egenskap man ska titta på hos dem för att veta vilken som är bäst helt enkelt.
Det är lite Darwin, man tar den gruppen som grejer är bäst.
Ja, precis, precis. Och alla de här nyttoorganismerna har ju evolverat fram under lång tid på de olika delar av vårt klot. Så förstår man också hur de evolverar, vilka selektionsfaktorer som har bidragit med att göra att vissa populationer är särskilt bra liksom på att bekämpa skadeorganismer. Då kan man också optimera sökandet efter sådana här nyttoorganismer just till de platserna på jorden där de här egenskaperna förväntas vara riktigt, riktigt spetsiga.
Men då är vi ju inne på det där att man inte ska släppa lös mikroorganismer som inte är från orten.
Ja, de lokala nyttoorganismerna kan ju ibland vara bäst, för de är mest lokalt anpassade. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara så. Det kan ju vara så att en nyttoorganism som är insamlat på hög höjd eller hög latitud eller i havet kan ha egenskaper som är väldigt nyttiga. Och då måste man göra en riskvärdering och en nyttovärdering också av de organismerna för att se om de skulle kunna funka att använda i en odling.
Så att det inte blir den här paddinvasionen?
Ja, precis. Och det kan man väl i och för sig inte helt garantera att det inte blir en sån där paddinvasion som du talar om.
Men nya arter då? Mm. Kan man titta på det?
Absolut. Alltså det finns ju så otroligt många arter på våran jord, både av mikro- och makroorganismer, och de flesta har ju aldrig blivit utvärderade för biologisk bekämpning såklart. Det finns hur mycket som helst att upptäcka. Det vet ju alla som liksom har studerat biologi någon gång, att vi har en sån enorm fin biodiversitet på jorden. Och att utvärdera vilken nytta man kan ha av arter och av populationer, av gener, det kommer vi aldrig bli färdiga med. Så det är ju från den perspektivet också väldigt viktigt med bevarande arbete. Liksom, att inte vissa arter försvinner innan vi liksom har hunnit utvärdera vilken nytta vi kan ha av den odlingen. Och det är, nu fokuseras väl det mesta arbetet på en handfull mikroorganismer som är väldigt lovande i biologiska bekämpningssyften. Men absolut så är jag helt säker på att om ett antal år så kommer det finnas nya väldigt bra arter som kommer att vara i fokus tillsammans med de här gamla som vi har haft länge.
Och där lämnar vi den biologiska bekämpningen och professor Johan Stenberg, föreståndare för SLU:s centrum för biologisk bekämpning. Och Ulf Nilsson, doktor i växtskyddsbiologi och trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens riksorganisation, FOR. Och så hälsar jag istället dig välkommen, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg.
Tack så mycket.
Vad har du med dig för nyheter?
Jag har med mig lite bilder vi ska titta på här i podden. Jag ger dem till dig så får du beskriva dem.
Ja du, det är ju en extrem närbild på någonting. Kanske någon cell i någon växt eller träd eller någonting.
Det är faktiskt ett lejon utsnidat i trä. Ska vi ge dig nästa bild så ska vi se vad du ser på den.
Kan det vara ett skepp kanske? Det är någon konstig formation här med mer en ritning faktiskt än ett foto.
Ja, och så här är det att det här är två bilder från skeppet Äpplet som är alltså regalskeppet Vasas syskonskepp kan man säga. Och det beställdes samtidigt som Vasa 1625, men Äpplet sjösattes först ett år efter Vasas förlisning 1627. Och de här två bilderna, det är alltså tvärsnitt av de här skeppen, och då kan man se att Äpplet var 2 meter bredare och 2 meter högre än Vasaskeppet. Eftersom det beställdes samtidigt som det byggdes efter Vasa, så då hade man lärt sig lite om hur man inte bygger ståtliga skepp. Och utöver att det var lite större så var också ballasten annorlunda. I Vasa så var det sten, men i Äpplet så hade man kanonkulor som ballast. Den tyngd som man lägger längst ner i skeppet som stagar upp det och gör det stabilare. Och det var faktiskt så sent som i oktober 2022 som museet Vrak offentliggjorde att man hade hittat det här systerskeppet Äpplet utanför Vaxholm där det hade sänkts faktiskt medvetet. Man gjorde det för att stoppa fientliga angrepp på lämpliga ställen. Och det var vanligt att man gjorde när skepp var uttjänta. Så om det beställdes 1625 så var det faktiskt 1659 som det sänktes. Och det här skeppet togs i tjänst 1628 och var med 1630 i 30-åriga kriget där det ingick i armadan som skeppade trupper till Tyskland. Det som är nytt nu som har kommit nyligen under våren nu, det är att marinarkeologer har gjort dykningar vid Äpplet och hittat flera skulpturer, och det var en av dem vi såg här som såg ut som en mystisk växt eller närbild. Det är väldigt grönt det här fotot kan jag säga, och det man kan skymta där är faktiskt ett av 2 lejonhuvuden från riksvapnet som satt på det här, den här akterspegeln.
Nu ser man ju faktiskt, när du säger vad det är så ser jag formen av lejonen.
Mm. Nästa steg för marinarkeologerna är att färdigställa en 3D-modell av vrakplatsen, och de hoppas också på att göra fler dykningar. I nuläget ligger vraket kvar på botten, men museet utesluter inte att fynden från Äpplet kan komma att bärgas, för det krävs emellertid tillstånd från länsstyrelsen.
Det hade ju varit jättekul om man kunde få upp ett nytt skepp och titta på museet.
Vi hoppas det, va?
Ja. Vad har du med dig mer för spännande saker?
Jag har ganska disparata ämnen idag. Jag har också ett om så kallade nätdroger, eller designer drugs säger man också. Och det finns ju en helt ny marknad av narkotika, eller droger som inte är narkotikaklassade. Förr pratade man om det fanns hasch och cannabis och amfetamin och heroin och kokain. Det var ungefär det som fanns. Men nu görs det ju syntetiska droger som är snarlika de här drogerna, för att det är ett sätt för narkotikaproducenterna att kringgå lagstiftningen. Så då tillverkar de molekyler som har samma effekt som, eller liknande effekt som existerande droger som är narkotikaklassade. Men när de lanserar de här nya på marknaden då, så är de inte illegala. Och i dagens system så måste man så här testa varenda ny drog för sig och utreda om den ska narkotikaklassas. Och det där kan ta upp till ett år. Men nu har faktiskt forskare i Linköping hittat ett sätt att göra det här mycket snabbare. Det de tittar på är att de kan göra en analys om en ny substans använder samma mekanism som en redan narkotikaklassad drog. Och då antas den ha samma beroendeframkallande eller euforiserande egenskap som narkotikaklassade preparat. Och det är alltså det som man går på. Är det beroendeframkallande får man en euforisk effekt av den. Tidigare så har man använt djurförsök eller studier på människor för att bestämma det här. Men nu har man odlade celler som man kan testa de här på. Och de här cellerna liknar då de receptorer som finns i hjärnan. Så då kan man ta en ny substans, testa den på de odlade cellerna och se om den aktiverar samma reaktion på de här cellerna som de droger man redan känner till. Det är just det att de har liksom liknande effekt som de existerande droger, fast ibland kan de vara väldigt många gånger starkare, och det gör att de här blir väldigt mer riskabla att ta för användarna. Så att det kan vara mycket farligare att använda en sån här än så länge legal drog jämfört med en som redan är narkotikaklassad, för det är ingen som har kollat hur stark den är riktigt.
Nej. Så om myndigheterna godkänner det här sättet så kan det gå mycket fortare att förbjuda?
Ja, och det används faktiskt redan. Mm-hmm. Så det, av de 17 substanser som undersöktes i den här studien så är 14 idag narkotikaklassade. Och det här är alltså ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet.
Fantastiskt bra. Jaha, vi byter ämne igen kanske?
Ja, då kan vi prata om annat som inte alltid är så bra att ta in i kroppen. Snabbmat. Och då har forskare kommit fram till att om man äter mycket snabbmat så får man sämre djupsömn. Och det kan räcka med en veckas dålig kost med fryspizza och färdiglagade köttbullar för att störa den viktiga djupsömnen. Dålig sömn, det vet man redan sedan tidigare att det ökar suget på fett och söt mat för i alla fall vissa personer. Och effekten kan också gå åt andra hållet, att ett onyttigt kostintag kan leda till sämre sömn. Mm. Men sen exakt hur det där hänger ihop är lite oklart. Och då har forskare vid Uppsala universitet låtit 15 friska män utan sömnproblem äta antingen onyttig eller nyttig mat i en vecka, samtidigt som deras sömnmönster studerades. Och båda grupperna fick först äta antingen dålig mat eller bra mat, och sen så fick de byta så att de som hade ätit bra mat först fick äta dålig mat och tvärtom. Och den nyttiga maten, den bestod av mager yoghurt och müsli till frukost, pasta med gröna ärtor till lunch och laxpytt till middag. Och den onyttiga frukosten bestod av yoghurt med 3% fetthalt, det låter ju inte jätteonyttigt i alla fall. Men en sötare müsli, pasta med färdiglagade köttbullar och ketchup till lunch samt fryspizza och söt choklad till middag. Och nu var det faktiskt så att antalet kalorier i de här två dieterna var detsamma. Men det var annat som var då mer onyttigt med snabbmaten där. Och de rörde sig också lika mycket varje dag. Och då var det faktiskt så att de såg ingen skillnad mellan kostuppläggen vad gäller hur länge deltagarna sov, eller hur hungriga eller trötta de kände sig. Men när de efter avslutad matvecka lät de här personerna sova på labbet med EEG-elektroder på huvudet, då såg de skillnader i djupsömnen. Och det var inte längden på djupsömnen, men det var kvaliteten på den. Den var mer ytlig efter en veckas onyttig kost. Och det här höll i sig 2 dygn efter att de hade ätit den här dåliga maten. Idag vet forskarna att djupsömn reglerar hormonutsöndring, immunförsvar och blodsocker, och är viktig för hjärnan att rensa giftiga substanser som ökar risken för demens och andra neurodegenerativa sjukdomar.
Mm. Så det är som vanligt, det är inget bra att käka snabb mat.
Nej.
Ja, med det tackar jag dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och glöm inte att även Forskning och Framsteg har egna poddar som man kan klicka sig in på. om vetenskap är slut för den här gången. Och har ni något intressant forskningsområde ni tycker att vi borde ta upp i podden, så tipsa gärna på sofie.persson@strategiska.se. Vi lägger upp den informationen även där man lyssnar på podden. Och lyssna gärna också på de tidigare avsnitten. Alla superaktuella, då forskning tar sin tid. Producent för Om vetenskap är Andreas Wiklund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Sofie Persson.
Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.